Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hallå, hallå och varmt välkomna tillbaka till Missbrukspodden. Jag har som några utav er redan märkt haft ett lite längre uppehåll med anledning av nytt jobb och allt annat som kommer emellan i livet ibland. Jag mår i alla fall jättebra för er som har hört av er och frågat om det. Men jag har haft en väldigt välbehövlig paus men är superglad att äntligen vara tillbaka och få släppa det här avsnittet. Jag kan börja med att säga redan nu att ljudet kommer inte att låta så här under hela avsnittet utan det är bara nu i början. Veckans avsnitt så kommer ni att möta en gäst som har valt att vara anonym. När hon är bara 13 år gammal så får hon självmordstankar för första gången. Hon har vuxit upp med en alkoholiserad pappa och hamnade i en oerhörd ensamhet. På många sätt så är den här gästen olik alla jag någonsin träffat förut. På vissa sätt är hon lik alla jag mött med liknande problematik. Hennes medberoende är tydligt och trots att hon har många svar så är det svårt att hitta rätt verktyg. Det här är en historia som är vanligare än man kan föreställa sig men som man sällan får höra om. Den handlar om kontroll, om medberoende, om att inte ge upp. Vårt samtal berörde mig starkt, både så blev jag väldigt illa till mods många gånger. Men jag blev också varm och fylld av något slags hopp som hon utstrålar. För er som är nya så heter jag som gör den här podden, Emily Olsson. Och ni hittar den hos Acast, Spotify och i Podcaster-appen. Når mig gör ni på missbrukspodden @emilyolssons.se eller på Instagram där jag heter emilyolssons.se. Nu ska jag sluta prata så att ni får lyssna till det efterlängtade avsnittet nummer 5.
Flodhästen i vardagsrummet. Det har sagts att den familj som lider av alkoholism lever i ett hus med en flodhäst i vardagsrummet. Och denna flodhästs existens måste förnekas. Ingen kan undgå att lägga märke till flodhästen eftersom den upptar hela vardagsrummet. Både till sitt fysiska omfång och den rädsla den sprider. Den är närvarande, påträngande, massiv och binder det mesta av familjemedlemmarnas kraftresurser. Att förneka flodhästen gör allting ännu mer krävande. Familjen lyckas ändå anpassa sig till situationen men inte utan stora omorganiseringar och möbleringar inom sina respektive personer och i umgänget med varandra. Familjen utvecklar 3 regler och det blir ett livsvillkor att följa dem. Du ska inte tala, du ska inte känna, du ska inte lita på någon. Med tigandets hjälp får flodhästen vara i fred. Man ger sig inte på den. En del av detta tigande består av att hålla kulisserna öppe. Man vet också att barnen i alkoholistfamiljer är väldigt lojala mot sina föräldrar, också när de har blivit mycket illa behandlade. Jag känner en familj med 3 döttrar. I deras barndomsvardagsrum fanns det en gång en flodhäst. Varje kväll grät barnen när de skulle gå och lägga sig. De förstod inte varför de grät. De var vana vid att den gamla bekanta gråten bröt fram vid läggdags. Som vuxen berättade en av döttrarna för mig att hon nu väl mindes att hon alltid sov på en våt huvudkudde. Barnen visste ingenting om varandras gråt, trots att de sov i samma rum. Var och en av flickorna trodde att just hon var den enda som grät. Det här insåg de först när de var vuxna. Men det var ju omöjligt att tala om någonting eftersom det inte fanns någonting att tala om. Bara den oförklarliga hemska känslan fanns. Den äldsta dottern berättade att hon låg vaken om nätterna under halva barndomen. Alltid uppmärksam och på sin vakt. Hon visste inte varför. Det bara fanns någonting oförklarligt hotfull i stämningen hemma. Med den andra grundregeln, du ska inte känna, börjar man bereda utrymme för flodhästen inne i sig själv, i sin egen person. När flodhästen börjar rumstera och rumla om väcks olika känslor. Rädsla, hat, sorg, ensamhet, övergivenhet. Men ingen av de känslorna blir någonsin synliga i de speglar som omger barnet. Alltså finns känslorna inte. På detta sätt börjar barnens person bereda utrymme för flodhästen och så småningom antar barnets jag formen av en flodhäst. Du ska inte känna är säkert en av de mest destruktiva regler en människa kan följa. Du ska inte lita på någon för också förödande konsekvenser. Den regeln berövar nämligen människan all kontakt. Barnet isoleras från sina föräldrar, sina syskon och i själva verket från hela mänskligheten. Misstänksamheten inverkar också på barnets förmåga att möta och uttrycka sina egna känslor. Avsaknaden av tilliten hindrar barnet från att visa sina känslor och känslorna är den bro över vilken vi kan gå till andra människor. Kontakten med de egna känslorna gör kontakten med andra människor möjlig. Därför blir också denna regel synnerligen effektiv och den behövs för att flodhästen inte ska uppmärksammas. Barnen i en alkoholistfamilj hör till de ensammaste varelserna i världen. Om man inte kan lita på sina egna föräldrar leder det lätt till att man inte kan lita på någonting alls i världen eftersom föräldraskapet inför barnet är en prototyp av världen. Den boken som jag precis läste ur är skriven av Tommy Hellsten och heter Flodhästen i vardagsrummet och handlar om medberoendet och om mötet med barnet inom oss. Jag vill säga hej och välkommen till dagens gäst. Vad roligt att du är här.
Tack.
Vad tänker du när jag läser det här om... Kan du känna igen dig i det att det fanns en flodhäst?
Ja, gud ja. Verkligen. Alltså, det var träffande. Det var fint skrivet för att det var så ärligt och sant. Mm. Just reglerna och ja, just att man pratar inte om det. Det finns inte. Vilket gör att man ifrågasätter sig själv att är det något jag inbildar mig eller varför känner jag att det finns någonting som inte finns i andra familjer? Det finns någonting jag kom hem till som inte andra barn bemöter.
Alltså jag har ju, innan jag läste den här, just den sista raden, det här med att... För jag tänkte ganska länge att det var att man typ inte har lärt sig att hantera känslor. Men egentligen så handlar det ju om att man har nästan blivit uppmanad till att inte känna. Att så här, det finns inte ens någonting att känna. Och därför har det bara liksom handlat om att förtränga.
Verkligen. Det var någonting jag lärde mig först kanske när jag var 17-18 för inte så många år sedan. Att jag såg alltså att sträcka ut handen och att säga att man kanske behöver hjälp eller att man inte mår bra eller att ja, men idag är ingen bra dag eller jag är arg och sådär. Jag såg det som att jag var svag då, en svag individ och att jag inte kunde klara mig själv, vilket är något jag ska. Jag ska inte behöva någons hjälp, så jag ska inte klaga, jag ska inte känna, jag ska inte vikas ner utan jag ska klara det själv. Och det blir ett sätt att överleva, att man känner inte och man ska inte känna, men så fungerar ju inte livet. Du ska ju känna för det är det som kommer göra att du även kan känna kärlek och sådär.
Kände du också då när du var väldigt mån om att vara sådär stark och klara dig själv, att det fanns en stolthet i det?
Verkligen, gud. Det var som att, men jag fick fråga, men varför kan du inte erkänna att men du kanske är ledsen eller att du behöver hjälp att sträcka ut hand till någon annan? Att, nej, men då är jag, alltså jag är svag. Jag är, det är inte sån jag ska vara. Det är inte den jag blev uppfostrad till. Jag ska vara stark. Jag ska liksom klara allt. Jag ska inte behöva någon annans hjälp.
Mm. Och egentligen är det ju det så himla fel. För att det är ju den som vågar prata om det som är stark.
Verkligen.
Och den som vågar visa att det här har skadat mig. Eller det här har gjort mig illa. Det är ju då man är liksom en stark person. Eller så ser jag på det idag. Men vi båda är ju barn till alkoholister. Din pappa, jag vet inte, är han alkoholist idag?
Det är svårt att svara på riktigt. Han har fått hjälp för just alkoholism och med hjälp av tabletter och så vidare. Han har inte slutat druckit.
Nej.
Men just det här alkoholismen, att det spårar ut som det har varit under alla år, har väl minskat just det här senaste året. Det kanske har skett 4 gånger istället för varje helg under de senaste månaderna. Så den är svår att svara på, men ja.
Han kanske är en lite mer välfungerande alkoholist just nu då, med andra ord. Men hur är det liksom inom din familj nu? Är det fortfarande en flodhäst? Vi ska gå in lite mer på hur din pappas drickande har sett ut, självklart. Men hur är det just nu? Kan ni prata om det idag?
Ja, vi kan prata om det. Just jag och mina 2 syskon och till viss del med min mamma och med pappa själv också. Men just med pappa så pratar vi inte om det. Jag tror vi alla har tagit avstånd från det. För att just övergången från det här mycket drickande till att han skulle sluta dricka. Och när vi insåg att han kommer aldrig sluta dricka. Då blev det ju svårare att, amen, att prata om det. Utan då låter vi han göra sin grej istället. För vi kan ju inte vara hans barnvakt. Men ja.
Hur länge har din pappa varit alkoholist, om vi går tillbaka till din barndom?
Så länge jag kan minnas. Det har väl varit som värst perioder från när jag var 6 och 10 fram tills jag var 15 var det just det här alkoholism, att det var varje dag vanligtvis. Och det var mer synligt för att det fanns alltid ölburkar framme och sådär. Så länge jag kan minnas. Det var vid 15 års ålder när det började ändras, för att då började han gömma det mer. Och istället för att dricka alkohol, sniffa handsprit eller jag vet inte exakt vad det var han sniffade. Men för att få ruset, och då gömde han det mer. För att då hade han blivit konfronterad av mig för första gången vi pratade om just att jag... Då hade jag sagt till honom tillsammans med mamma att du kan inte dricka varje dag, för att jag mår inte bra av det. Med hjälp av att jag hade gått till en kurator. Så då skiftade det från att just det här, dricka mycket förmodligen varje dag och helg, till att det syndes endast på helger, för annars var det kanske innan jobb och mest just att han smög ut och sniffa istället.
Hur såg det ut hemma hos er? Var det så att din mamma liksom försökte dölja allt det här, eller?
Nej. Han är ju väldigt pedantisk av sig, så det var ändå inte det här kaosiga som man kan tänka att det bör vara hos någon som kanske dricker, och speciellt om föräldrarna inte har koll på barnen och så vidare. Så var det inte. Utan det var ändå fint städat, att det såg normalt ut. Utan det var väl att det stod väl alltid en eller 2 ölburkar framme i ett hörn. Men annars så såg det normalt ut.
Vad hade du för känsla när du gick hem från skolan?
Ångest. Jag visste inte att det var ångest just då. Men det var en klump i bröstet. Jag minns i alla fall när jag går i 8:an eller 9:an. Och det är fredag. Och just på fredagar så fick han sluta jobbet tidigare. För då hade han jobbat i fatt, så att han hade liksom kommit till jobbet tidigare, så han kunde komma hem innan jag. Och då minns jag att jag varje fredag hade en extra klump i bröstet, för att jag visste att nu när jag kommer hem redan, då kommer han vara full. Så fredagen blev istället den värsta dagen, för att jag ville inte hem.
Kunde du ta hem vänner och så?
Jag gjorde inte det. När jag gjorde det så försökte jag prata med min mamma och säga, ja, men vet du om han ska göra något speciellt, eller kan du prata med pappa och säga att jag ska ha vänner här? Men jag hade väl, jag minns att jag när jag var yngre skulle bjuda hem någon vän. Och det jag gjorde för att dölja var ju att jag bestämde att vi skulle kolla på film, så att jag kunde skruva upp volymen, så man inte skulle höra varken bråket eller om han skulle mumla för att han hade druckit för mycket. Och så såg jag alltid till att om jag hade någon, vi hade övervåningen för sig och de bodde på nedervåningen, så när mina vänner eller någon skulle ut så såg jag till att distrahera. Du pratade mycket när vi gick ner för trappan och ut i entrén så att de inte skulle lägga märke till min pappa som låg i soffan då. Eller så att han inte skulle stanna och prata med dem. Utan jag ville få ut dem fort. Så nej, mitt hem har inte varit något ställe som jag tagit mina vänner till. Utan i sådana fall har det varit jag som kommit till dem.
Vad var det som skulle hända om de skulle märka?
Att fasaden skulle falla. Att allting inte var normalt. För att de skulle höra skriken. Kanske bråket. Men främst kanske märka på min pappa att även om det är vardag att ja, men det är någonting. Han är alldeles för glad eller han kanske snubblar till lite eller mumlar och sådär. Så det var väl att det skulle märkas.
Så det handlade egentligen mer om att skydda din pappa? Att inte visa hur han var snarare än att skydda bilden av dig?
Ja, verkligen.
Mm. Det är ju någonting som är väldigt vanligt när man har ett medberoende, att man gör allting för att städa upp och just också liksom sätter hans, det var någonting faktiskt som, för du försov ju dig när du skulle komma hit idag, och istället då som en vanlig person kanske tänker, för jag tänker väldigt mycket på hur märks det idag att jag är har varit och fortfarande är medberoende. Och istället för att känna så här, ah fan hon försov sig. Så känner jag bara, åh gud nej, hon kommer tycka att det är så jobbigt. Att hon försov sig. Och det är ju jättekonstigt. För jag borde ju bara tänka så här, okay, ja, men hon försov sig. Så här, det är hennes problem. Men jag tar ju på mig de känslorna. Kan du känna igen dig i det också?
Ja, gud. Det är någonting som både jag och min syster får höra. Att vi är väl liksom, vi tar på oss andra känslor och det vi tar åt oss, alltså vi kan inte släppa saker om något skulle hända. Så om jag märker att någon borde ha ångest i sitt liv så bildar jag ångesten i mig istället.
Ah, okej. Okay. Ah, jag förstår. Men om vi går tillbaka lite till din pappa där. Hur såg hans drickande ut? Hur hade han några rutiner i sitt drickande? Vad var han för slags alkoholist, om du förstår hur jag menar?
Ja, det var väl, ja, men öl och som var som öppnades alltid efter jobbet.
Och sen starköl?
Ja. Mm. Och sen var det vin till maten med mamma. Och det är ju det som är mer normalt. Man kanske tar ett glas till maten. Sen kunde det vara då whisky. Men det som var hans grej som jag minns främst, det är just det ljudet av ölburkarna som öppnas. Men samtidigt att han alltid hade i frysen längst ner, så hade han en Explorer-flaska, så sprit. Som han, då brukade han alltid öppna och gömma sig bakom kyldörren, eller vad ska jag säga, och ja, men, ta sig en shot eller vad man ska säga, och sen gömma och låtsas som att ja, men, ingen har sett, typ.
Mm. Det var hans lilla krydda till ölen.
Exakt.
Där. Ja.
Mm.
Och du nämnde även det här med boffa handsprit, eller du visste inte riktigt vad det var. Hur upptäckte du det? Hur gick det till?
Det var ingenting jag eller min bror märkte. Alltså, det som märktes var ju att han, det var som att han var som att han drack. Men vi såg inte burkarna eller det lika mycket. Men det var ju fortfarande den här känslan av att han har inte kontroll över sina känslor. Och att vi fortfarande behövde liksom, ja, han hade inte kontroll över sina känslor. Vilket inte vi själva hade heller, utan vi fick ju agera utifrån hur han mådde just den dagen. Men det som var annorlunda var att jag såg inte hans drickande lika mycket. Men det var min syster som någon gång när hon var ensam med pappa, så hade hon sett han i garaget sniffa vad hon trodde var etanol. Det var ingenting hon berättade för mig förrän jag var 18 kanske. Och ingenting jag pratat med min bror eller min pappa om förrän nu det här senaste året. Och då berättade han att det var det han gjorde från när jag kanske var 15. För att det gick att dölja bättre, för att kunna gömma det mer. Och ja, men det fanns inget val att sluta med alkoholen, för han behövde få för det här ruset. Och då hittade han sniffandet istället.
Mm.
Eller i samband med alkoholen.
Om du tänker tillbaka på din tonår då, hur mådde du under den här tiden och vem var du?
Ja, det är väl en väldigt stor ändring från tiden innan jag är 15 och efter jag är 15 som är väldigt så här, klar. Jag har ganska många minnen efter jag är 15. Innan jag var 15 så har jag minnesbilder av kanske år. Typ ett från när jag var 6, ett från när jag var 10 och sådär. Och just innan jag var 15 så jag var väldigt ensam och frustrerad. Att det var mycket som hade byggts upp inom mig. För att jag tränade. Jag gick först i skolan. Pratade med ingen om vad som hände hemma. Tränade. Sen gick jag hem och satt och plugga i 4-6 timmar. Och sen gick jag la mig. Så jag var alltid i hemmet. Och just där det var... Där jag inte trivdes. Både min bror och min syster redan i den tiden började liksom, de var hos vänner och de var på fritidsgårdar och sådär. Medan jag var hemma. Så just där då var jag väl väldigt ensam och jag hade vänner utåt sett. Men ingen som jag förlitade mig på ordentligt. Så jag satt väl mest på mitt rum. Men sen blev jag 15. Det var efteråt, just vid 13 års ålder, var första gången jag blev självmordsbenägen.
Vad hände då?
Jo, just där då så har jag inte förstått varför det kom just då. Men sen har jag kunnat förstått i efterhand att bägaren rann över. Att jag kände väl att jag hade ingen jag kunde vända mig till. Jag hade ingen som fick mig att känna mig hemma. Just för att den sommaren så hade jag och min bror och min syster och min pappa åkt med husvagnen. Och min mamma var inte med, hon jobbade. Och under den här perioden drack min pappa väldigt mycket. Och de bråkade väldigt mycket, mina föräldrar. Och istället för att låta föräldrarna ha sitt bråk för sig själva och så vidare, så det blev ett maktspel att liksom försöka skyller från sig på den andra, att det är den som är anledningen till att vi har det dåligt hemma kanske. Jag tror min pappa kände att han fick väldigt mycket emot sig just av mina syskon. Att de skrek om han bråkade eller att de var väldigt högljudda mot honom och hård mot honom. Så att han fick väldigt mycket skit hemma till och från. Så då när jag var 13 då, vi var i den här husvagnen, så var han väldigt full. Och så berättade han någonting som förändrade min bild av min mamma. Och väldigt drastiskt. Och fick min bild att rasa av verkligheten. Och av speciellt lojalitet mellan människor och att lita på människor. Det fick mig att inse att det finns ingen som är god eller som vill någonting gott. Och jag gick ut från den husvagnen och tänkte, jag kommer inte kunna prata med min mamma igen. Jag kommer aldrig förlåta henne. Och sen så 5 sekunder senare så insåg jag att om jag inte har en pappa som jag kan vända mig till, som jag inte känner mig säker hos, som jag inte kan prata med, och nu ska jag inte ha en mamma jag inte kan prata med eller lita på, då har jag ingen. Så då fick jag gräva undan det som pappa hade sagt om mamma och låtsas att det inte hade hänt och skjuta den där stolen för att överleva. Så att jag kunde i alla fall ha mamma i hemmet. Och det har ju bara gräst undan. Men sen ett halvår senare så blev jag självmordsbenägen. Och det har väl förstått nu att det blev väl för mycket för mig att hantera där och då. För det var ingenting jag pratade ut med om någon, med någon eller sådär. Så det var väl därför just den anledningen till varför det kom just där då. Det blev nog för mycket.
Vad tänkte du då? Vad var det som skulle hända om du inte behövde leva längre? Vad var det som lockade med den tanken?
Just att få slut på det. Att just smärtan. Att det skulle bara vara enklare. Och det är så att jag kände väl att jag lämnade ju inte riktigt någon. Eller det var ingen som skulle förlora på att jag skulle dö. Men det var jag förlorade ingenting för att den situationen jag var i just där och då var ohållbar. Och det var väl tyvärr en lättande känsla att känna att det blir över om det tar slut nu istället.
Mm. Ja, du var 13 år och du hade ingen vuxen människa att lita på.
Nej.
Vad hände sen med de tankarna?
Jag gick självmant till en kurator. Utan att berätta för någon hur jag mådde eller de tankar jag hade.
Hur var det steget att ta?
Jag minns bara att jag gick fram och tillbaka i den här korridoren där och stod i rummet till kuratorn. Och jag tänkte att jag vet inte, jag har alltid haft en vinnarskalle i mig som har gjort att jag vill inte ge upp, i alla fall inte första hand. Så att jag tror det var det som gjorde att även om jag var 13 och kände mig ensam, att jag istället för att hjälpa någon annan så gjorde jag det själv. Jag gick till henne och sa att för första gången att ja, nej men pappa dricker och jag behöver hjälp, jag mår inte bra längre. Så ja, det var nog ett läskigt steg så jag kan minnas, men det var det som behövdes göra.
Mm. Hur var hennes mottagande eller hans?
Jo, hon var väl väldigt, det var väldigt bra just där då, för jag behövde någon som ville lyssna och som var vuxen men som var ansvarsfull, eller man ska säga, som kunde ha en diskussion där det inte handlade om att nej men det här händer inte, eller att hon var ärlig och sa att när jag satt där och liksom förklarade åt min pappa att men det är därför han gör det här och jag vet att han egentligen inte menar någonting och han har haft ett tufft hand, så var det hon som sa att det spelar ingen roll och sådär, så det var ett enormt stöd jag behövde ha där och då. Och det gick väl bra ett tag, men jag minns att jag slutade gå. Och så blev det värre. Jag testade skärmen själv.
Hur kändes det?
Skönt.
Mm.
Det var väl en lättande känsla. För att jag visste inte då, men det var ju ångest som jag levt med hela mitt liv. Som jag kände då också så här varje dag. Och just den här känslan att skärma i, då fick jag ut, eller smärtan fick jag fokusera, jag fick känna den istället för att den bara fanns i mig. Jag kunde inte förklara den, jag visste inte vad det var, men när jag gjorde det här så visste jag vad det var och varför det gjorde ont. Så det var en jätteskön känsla, tyvärr. Och sen efteråt så är det ju inte det, utan då är det skam, just för att jag är inte den, utåt sig så är inte jag den tjejen som gör sånt. Jag mår ju bra, jag har ju en bra familj, jag har vänner och jag är duktig i skolan. Och jag hade hobbysar som jag var duktig på och så vidare. Så just den här bilden av en tjej som skär sig eller sådär, den passade inte in, vilket gjorde att jag skämde så mycket. Men just den känslan av att skära sig är ju återkommande av mig. Det är ingenting jag har gjort efter just de gångerna under den perioden, för att jag vet just hur jobbigt det var att se ärren efteråt, men det är någonting jag har velat gjort återkommande gånger, för att jag är väl en väldigt destruktiv person, jag måste göra någonting åt saken och just det har varit det bästa, men istället för har jag fått hitta ett andra verktyg istället för just att skära mig då.
Mm. Hur var din bild eller din relation själv till alkohol och droger när du kommer in i tonåren?
Då var det just den här förändringen till när jag var 15. Då började jag umgås i kretsar som festade. Så från att ha suttit och pluggat på fredagkvällar började jag festa fredag, lördag varje helg. Och det var en drastisk ändring. Det var som en chock för mina föräldrar och min bror främst då, att jag inte satt och pluggade en fredagkväll utan jag var ute och festa konstant. Och just där då, den var väl helt okej. Jag hade väl absolut fillor som gick för långt och så vidare. Men det var under perioder för att jag hade tränat. Och under perioder så tränade jag väldigt mycket och såg till att amen, då, nu dricker jag inte, nu går jag ut och festar med nykter och så vidare. För att just under den perioden jag var 15, då mådde jag bra. Just det här självmordstanken och så vidare hade gått över. Vilket gjorde att alkoholen blev ingenting destruktivt där och då. Förutom några enstaka tillfällen och så vidare. Men så det var väl inte förrän jag var gick tvåan i gymnasiet skulle säga som alkohol blev en väldigt dålig relation. Någonting jag inte kunde kontrollera eller hantera längre.
Kände du då att du reagerade annorlunda när du drack alkohol än vad dina vänner gjorde? Eller vad var det med relationen till alkoholen som förändrades?
Anledningen till varför jag drack och vad syftet var med det. För andra kanske det var att ja, men släppa loss och kunna dansa lite eller bara för att det var kul. Men just där så blev det just en väldigt stor förändring, för då jag gick in i väggen och då var, sa jag till mig själv att jag ska inte börja dricka. För jag visste att om jag börjar dricka nu så kommer jag inte sluta. Och jag gick in igen till en ytterligare depression. Och så jag höll mig undan fram tills jag var 18 från alkohol. Drack typ ingenting och skyllde ifrån på att men det är för att jag tränar så jag vill inte dricka. Men det var för att jag var så otroligt rädd. Och jag har alltid haft en ganska bra självkontroll. I alla fall, i vissa fall. Och så blev jag 18. Och då var det svårare att inte dricka. Och då hade jag varit deprimerad i ett halvår. Och varit ensam i den också. Inte, då hade jag inte pratat med någon eller gått hos någon psykolog och så vidare. Fått hjälp med det. Så när jag väl fyllde 18, då fanns det ingen ursäkt längre. Nu är det ju så lätt att dricka. Nu handlar det inte om att, ja, men, då slipper jag ångesten av att behöva smyga runt mina föräldrar. Att jag håller på och dricker fast jag är mindre år och så vidare. Så från att jag började, ja, började dricka, men rätt så snabbt så blev det ju att, eftersom att jag mådde dåligt så blev det, jag ska dricka för att dö. Så det är det som var skillnaden från mina vänner. Att jag, de drack bara för att dricka, som jag kanske hade gjort när jag var 15. Men nu drack jag för att dö. För att jag ville att min hjärna skulle sluta. För den gick alltid konstant i 120. Och tänkte och tänkte. Så att jag ville att den skulle sluta tänka. Och det enda sättet var ju inte att... Det blev ju bara värre efter några glas. Men så då behövde jag dricka tills jag blev nästan medvetslös istället. Så den relationen jag byggde upp.
Mm. Hur kändes det då? Vem var du då? Jag menar, för när du berättade det här så tänker jag att du var den personen som alla behövde ta hand om när du hade druckit och så. Eller hur kunde en fylla se ut?
Ja, men det blev så nog, inte till en början, men för att då var det så stor skillnad från att jag inte, alltså jag kanske var nykter på fester och så vidare, till att folk bara tänkte, ja men det var den här gången. Men sen så började ju folk märka att det var återkommande. Så då blev det ju det att man ringde min bror till exempel. Som fick hämta upp mig. Eller ja, men man fick se till att jag kom hem. Det var den jag blev på fester till slut.
Jag tänker att det är en väldigt stor självinsikt du hade. Att du tänkte där och då att du drack för att dö. Vad har du för relation till alkohol idag?
Ja, men jag, efter att jag började må bättre och jag fick min medicin som jag tidigare inte hade haft.
Vad var det för medicin?
Antidepressiva och ångestdämpande.
Vad för antidepressiva var det?
Venlafaxen till slut. I början gick på först för ungdom, eller vad man ska säga, och sen funkade inte det. Och sen så gick jag på någon annan, funkade inte. Så fick jag ta Venlafaxen i lite högre dos. Och det är den går jag på fortfarande. Så då var det inte, då började jag må bra igen. Så då var det inte så att jag drack för att dö. Men eftersom att jag hade gjort det så länge så hade jag ju byggt upp ett sätt jag drack på. Så att jag slutade inte dricka direkt. Och de här gränserna när man är salongsberusad och när folk börjar kanske sluta dricka lite, de hade ju raderats totalt. Förut var jag den som alltid slutade. Alltså då när jag var 15 och just när jag började känna det här lilla ruset och så vidare. Men det fanns ju inte längre. Och just med min medicin, just det blev ju väldigt... hur jag reagerar med alkohol. Främst så ska jag inte dricka. Det rekommenderas att inte dricka alkohol med det. Men jag började ta den just i studenttiderna. Vilket var då inte ett val för mig. Tänkte jag. Så det enda jag slutade med var väl att jag drack inte sprit på förfester. För det är just sprit man inte ska dricka. Men det är fortfarande det jag har druckit när jag har varit ute. Men så jag tänkte väl att min relation till alkohol ändrades från att jag, det var inte ett sätt för att dö, för att jag ville inte dö längre. Men den var inte kontrollerbar längre. Så det var ändå så att jag drack. Och när det var så med medicinen så att var det ju så att jag istället, det blev som ett svart rum. Alltså jag minns kanske inte 6 timmar. Och under de här timmarna så fortsätter jag ändå att dricka. För jag har ändå varit sånt som jag kan göra det. Så att folk har ju sett mig kanske jättefull. Och andra brukar däcka eller de spyr. Medan jag kunde fortsätta. Mm. Och det är ju det som... ja, så...
Gud vad jag känner igen det. Mm. Jag äter ju själv sertralin. Mm. Vilket är... man brukar ju säga att det är liksom den... mildaste eller den första medicinen man provar. Har du provat den eller?
Ja, jag tror att det kan vara en av de första.
Ja, och för att jag hade också lite sådär liknande som du. Att jag, när jag var 19 då bestämde jag mig att såhär, nu ska inte jag dricka mig full längre för att jag börjat spåra ur. Mm. Jag mår så himla dåligt av det. Jag hade inte som du en såhär, nu ska jag dö. Men jag drack väldigt mycket och väldigt ofta och det fick mig att må ännu sämre. Men sen när jag hade ett uppehåll under några år från alkoholen och började med mina antidepressiva, då sa ju läkaren det att det är en dålig kombination eftersom... och jag önskar att de hade varnat för det lite mer. Inte bara... För min tanke var så här att... Ja, men det är väl som att blanda alkohol och Alvedon. Det är väl inte så himla farligt. Liksom. Vad är det värsta som kan hända? Att levern tar lite stryk, tänkte jag. Som om det inte vore illa nog. Men just det här att som jag har förstått. Som tog väldigt lång tid för mig att förstå. Och att jag också fick sådana liksom, blackouts. Som det inte ens var att jag var för full. Så behöver det inte ha varit. Utan jag har kunnat vara på väg hem efter en after work. Med kompisar eller vad som helst. Och sen så blir det bara svart när jag ska ta tunnelbanan. Och just det här att alkohol är en depressiv drog. Och att man kombinerar det med någonting som ska höja serotoninnivåerna i hjärnan. Det gör ju att, som jag har fått det förklarat för mig i efterhand. Att just den här positiva effekten av alkohol stärks. Det raderar liksom lite av det här med tröttheten. Konsekvenstänket blir ungefär noll. Eftersom du känner dig lite odödlig. Eftersom det också blir så här att... Jag vet inte hur det var för dig. Alla har ju väldigt olika individuella upplevelser. Men att det tar ju också bort ångesten dagen efter. Gjorde det för mig i alla fall. Så jag gick från att... inte dricka på grund av att jag fick så mycket ångest dagen efter till att kunna känna att jag kan ju dricka hur mycket som helst. För att i början var det inte så att jag fick minnesluckor. Det tog ungefär ett halvår innan den grejen kom. Men det är väldigt skönt att höra att någon har liknande upplevelser. Men, och sen så blev det ju att man fick de här minnesluckorna och då kom ju ångesten över det istället. Och dricker man tillräckligt mycket på sin medicin, då slutar ju medicinen att verka också. Så att endorfinerna körs ju bara i botten. För hjärnan jobbar ju liksom för att du ska inte bli lycklig, men att du ska få ett normalt tillstånd. Och sen så pajar du det med alkoholen hela tiden. Så det är så jävla dumt att, att göra så. Men just den här övergången, den är ju väldigt läskig.
Ja, jag kommer ihåg att jag var... Första gången jag skulle testa att... jag hade inte fått reda på att det var någonting... Man inte skulle kombinera med alkohol. Det var någonting när jag hämtade ut min medicin så sa personen då på apoteket bara, drick inte alkohol med de här. För att det rekommenderas man inte ska göra det. Och då stod jag där och blev chockad för att... Ja, men jag skulle ta student och jag hade ingen aning om att det skulle påverka... någonting just i samband med alkohol. Så jag åkte hem och sökte lite. Men så såg att, men det är okej. Du ska bara inte dricka sprit och så vidare.
Du hamnar på Flashback och de exakt. Bara, kör.
Men jag var ändå försiktig så jag bara, okej. Men jag tar med mig en vinflaska. Första gången jag skulle testa dricka så tog jag ett glas. Kände efter två glas. Och jag märkte ju redan då, för att jag tog det väldigt försiktigt, hur skillnaden på fyllan från... Att inte gå med den här medicinen. Mm. Du blir mer snurrig på ett annat sätt. Den är inte... Det är en väldigt stor skillnad, kunde jag märka då. Så jag tog det nog försiktigt ett bra tag. Tills det söddes ut och jag märkte att jag klarar det här. Jag kan ju dricka som förr. Och så började exakt minnesluckorna. Och det är ju i princip 80% av varje fylla är minneslucka. Ungefär.
Hur kändes det då när du vaknade dagen efter?
För mig var det inte som dig. Utan för mig så var det nästan så att det blev överdriven ångest. Och det blev så att jag nästan har velat dö istället dagen efter. Utan att jag har gjort något speciellt. Utan det är bara att ångesten har blivit så olidlig.
Mm.
Och det var till och från, men... Och just att ja, men det har varit väldigt mycket ångest dagen efter istället. Och att jag fick... jag märkte väl att... Oh, gud, jag tappade mitt spår.
Ja, du fick väldigt mycket ångest dagen efter och du märkte att...
Ja, men... och i och med att jag då började... Jag tog det inte så försiktigt med alkohol i samband med min... medicin, så eftersom att jag inte mindes saker och inte var kontrollerande, och för att nu vill jag ju inte dö längre, men jag hade inte kontroll över vad som hände i samband med alkohol, så fick jag en sån ångest dagen efter, för att ja, det var som att jag fick som ett kvitto på att det är exakt som du pappa, att ja, men i samband med alkohol kan man inte lita på dig, det måste alltid finnas folk som tar hand om dig, för just i samband med det här så, även om jag, då har jag haft väldigt hårda alkoholvanor från att jag drack tills jag ville dö till så att jag inte skulle dricka så mycket. Men i samband med min medicin så var just den kontrollen, den fanns inte längre. Så mina vänner steppade in och blev sådana som drog mig hem efter krogen och så vidare. Och min självsyn, det blev väldigt dåligt. Jag började hata mig själv väldigt mycket, speciellt dagen efter. Så det blev ett otroligt självhat. För att jag insåg att den jag inte ville vara är jag nu. För att ingen ska behöva påverkas av att du dricker alkohol.
Mm, men verkligen, jag kan känna igen mig det. För att så var det ju för mig, att jag inte hade någon ångest. Tills det att jag hade druckit så mycket att... som jag förklarade, att det fanns ingen lycka kvar i min kropp. Hjärnan var så slutkörd. Och att jag insåg att jag drack på ett väldigt destruktivt sätt. Men också att under de här episoderna när jag hade minnesluckor, att jag faktiskt gjorde dumma grejer som jag ångrar jättemycket. Och för mig, jag vet inte hur du känner, men... jag har alltid haft ett väldigt stort behov av kontroll. Jag har haft ett behov av att kontrollera min mamma. Jag har haft ett behov av att kontrollera min lillebror. Och nu låter det som att jag är en väldigt kontrollerande, liksom, manipulativ person. Eller att jag är det i liksom, kärleksrelationer. Det är jag inte. Men just att kontrollera. Jag fick liksom, tvångstankar. Var jätterädd för att det skulle börja brinna, och det kontrollerade jag nitiskt och har egentligen gjort det nästan i 10 år. Så att behovet av kontroll är så himla viktigt. Och för mig var det då dagen efter när jag insåg att jag tappade kontrollen. För mig var det det allra, allra läskigaste. Inte egentligen det första, att du hade kunnat bli överfallen, du hade kunnat bli utnyttjad eller utsatt för vad som helst, du hade kunnat somna i en busk och frysa ihjäl. Det var liksom inte det som var läskigt då, det kom lite senare. Men det som var just att tappa kontrollen, och som du sa, att hur händer det här att mitt drickande går ut över andra människor? Det gjorde mig och gör mig fortfarande livrädd. Jag är fortfarande jätterädd över att det ska hända.
Gud, det är så... Det är hemskt, för att det var just det också, kontrollen. Och att veta att ja, men jag har inte den längre, och att folk jag älskar ska behöva påverkas. Och det kanske inte är en sån stor grej, just det här att det är många som har någon i kanske sitt umgänge som drar en fylla för långt, eller en person som spyr dagen efter och så vidare. För andra så är det okej, för att för dem kanske bara händer någon gång ibland. Men för mig är det inte, så kan jag inte bara borsta av med det, för att jag vet konsekvenserna av det, och jag vet att vad det kan leda till om det fortsätter, om det blir någonting jag inte tar tag i. Och just för att jag har missbruk i som en sårbarhet. Och ja, det var, kontrollen var absolut det läskigaste. Att veta att jag kan inte bara säga att, ja, men, säga åt mig själv att nej, men nu tar vi det lugnt. Utan det går inte. Och att veta då att folk jag älskar ska behöva påverkas av mitt drickande, det är hemskt. Jag började, det var som för några veckor sedan, så det var ingen stor grej som hände, men det var liksom återigen att jag vaknade upp med ett kvitto på att i samband med alkohol så gjorde jag ett val som inte var ett bra val, och sårade någon jag älskar. Och det var ingen stor grej. Dagen efter så sa hon att ja, men det var ingen stor grej, jag förlåter det absolut. Och mina syskon sa, men det här var inte som big deal. Men min reaktion var att du påverkar någon i samband med alkohol som du älskar. Du förtjänar inte att leva. Så jag låg där istället och ville dö. Och det var ingenting som stort som hade hänt. Men just där blev det en väckarklocka att om jag fortsätter och det är så att mina kompisar behöver dra hem mig från krogen, eller att jag inte minns kvällar, eller att jag gör dåliga beslut eller sårar folk jag älskar, då kommer den dagen komma som att där jag kommer hata mig själv så mycket att jag inte kommer ta mig förbi den ångesten.
Mm. Jag tänker, du sa det där med just med självhatet. Jag tänker att när man blir den personen själv som man har spenderat så många timmar och dagar och veckor och år på att ifrågasätta. Liksom, hur kan du göra så här mot dina barn? Hur kan du? Och sen så helt plötsligt så får man stå till svars för dig själv. Det gör ju att man blir allting som man själv har föraktat och hatat. Och någonting som är när man växer upp med en alkoholiserad förälder eller partner eller vad det nu kan vara, det är att man får en relation till alkohol som man inte riktigt kan frånsäga sig. Du har den relationen vare sig du vill eller inte.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och jag tänker att alla kan ju inte lära sig att dricka. Men det är ju också en sorg att vara ung. Och för jag kämpar fortfarande med det här. Ska jag bli nykterist? Ska jag inte bli det? De flesta gångerna så går det väldigt bra när jag dricker. Och precis också just det som du sa med att så här, det hände ingenting. Men det är ju just också, tror jag, att man slutar ju lita på sig själv. Så även om man kanske känner att men jag gjorde ingenting, och man får det svart på vitt att ingenting var konstigt, du var precis som vanligt, så kanske man själv känner sig att men igår skulle jag kunna ha varit otrogen eller gjort något dumt, för att jag hade inte kontroll över mig själv. Och den där känslan är, men som du säger, det kan ju få en verkligen att vilja dö. Och när det är någonting som man har gjort mot sig själv, då blir det så här, vem ska man hata om inte sig själv? Det finns ju ingen annan att ta ut det på. Så ja, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om just hur man blir bemött. För du är ju här anonymt idag. Vad hade det inneburit för dig att inte vara anonym?
Det hade varit att den här idån hade fallit, och att hur folk ser min familj, men främst min pappa då. Och vem han är som person och så vidare. Att den skulle falla och om jag skulle skada honom genom att göra det. Folk skulle veta. Och det är så skrämmande att även om det finns folk som vet. Några vänner till mig och sådär. Så är det som att jag vet att han inte vill. För att han skäms. Och jag vet att han inte skulle vilja att alla skulle veta att han har varit så här och det, han har gjort så här. Och jag vill hjälpa han att hålla upp den fasaden. För det är så jag har gjort.
Men också tänker jag att när man berättar för någon, och som du säger, att man liksom, att det blir så mycket fokus på den som har problemet. Men det är ju faktiskt du som är här idag för att berätta om dina känslor och dina erfarenheter och hur du har påverkats. Och det tror jag många gör fel när man öppnar upp sig och berättar. Att det blir den här reaktionen att man blir arg på personen, att man kallar missbrukaren då, i ditt fall din pappa, liksom, hur kunde han göra så mot er? Han älskar inte er, han bryr sig inte. Det är väl bara att sluta. Om man hade älskat er så hade han slutat. Och då blir det ju så himla mycket fokus på den personen. Och jag tror att det är det som är det allra enklaste för människor. Att rikta de känslorna mot den personen. Men samtidigt blir det ju så här, men det är ju jag som sitter här och berättar. Nu pratar vi om mig, inte om min pappa. Vad tänker du att du är rädd för om du berättar för någon? Är det just den reaktionen som du tänker på?
Ja, eller jag tror, jag vill inte, just att påverka någon syn på min pappa, men också hur de bemöter min pappa och kanske deras respekt för min pappa. Jag vet ju att många blir ju kanske själva rädda för just, i mitt fall, min pappa. Att de känner så här, från att ha kunnat varit nära honom till att nu är det obehagligt att vara nära honom, för nu vet jag allt det här om dig kanske. Och det känns ju tufft att det blir dels en del av mig blir så här, men jag måste försvara honom då. Det är så här, ingen har rätt att tycka illa om min familj. Jag blir, så blir jag. Det är ingen rätt i det, men samtidigt så blir det svårt för min relation till den personen. Att du ska inte... Du kan inte vara rädd för min pappa. Du kan inte vara orolig. Du kan inte vara arg. Eller, du kan inte vara ledsen för att det är jag som kan det. Det är jag som har varit där. Du har inte växt upp med honom. Du har inte honom som pappa. Så att det blir svårt just den här... Alltså reaktionen, det är väl just hur de ska se på min pappa och känna angående min pappa som blir det svåra, för att de... Det jag vill att de ska reagera, de ska inte känna någonting alls. De har ingen rätt att känna någonting. De har inte rätt att bete sig annorlunda mot honom. Men jag förstår ju att det är svårt. Men det är just det jag vill inte förändra. För jag vet väl att dels skulle det såra min pappa. Om man skulle märka att han har förlorat folks respekt och så vidare. Men samtidigt så, ja men fokus skiftar ju också från mig. Att det blir sån stort fokus på att, men gud, din pappa så här, och att de blir arga på min pappa, och att de tänker istället för att fokusera på hur kan jag hjälpa dig? Vad kan jag göra för dig?
Jag hade en gäst här som sa att oavsett vad så älskar man alltid sin förälder. Oavsett vad den har gjort den, och om man har en missbrukande förälder så är det ändå alltid ens förälder. Vad tänker du när jag säger så?
Förut skulle jag sagt ja. Men nej, jag fick väl inse det just när jag då gick i tvåan på gymnasiet. Skulle, ja, kanske börja trean, när jag var djupt deprimerad. Och det var fortfarande drickande i min familj. Men när jag behövde stöd från min familj och främst då från min pappa, som jag redan hade just en dålig relation till, så att säga, hans reaktion på just den situationen var att du inbillar dig och att du överdriver, och just när han såg mig som mig när jag mådde som sämst, hans reaktion var mitt barn är inte sinnessjukt, och slog in i en vägg istället för att ens gråta, och när jag ligger där och säger att jag vill dö, då var hans reaktion ilska och inte stöd. Och under den här perioden när jag till och med hade fått det svart på vitt att ja, men jag lider av utmattningssyndrom och att jag hade gått in i en djup depression och jag hade känt mig så pass ensam, och sen få höra från inte bara en främling utan från sin egna pappa att du inbillar dig det här, alltså du överdriver, vad har du liksom att vill jag dö för, och du vill egentligen inte dö. Där förlorade han sin papparoll till mig. Där och då kände jag mig 100% övergiven av honom. Och från att ha alltid ändå haft en del som älskar mig för att överleva där och då, så emotionellt sa jag upp min kontakt med honom. Och funderade på att flytta ut med hjälp av då SOS som kunde ge någon bidrag, för att det är svårt att jobba i samband med gymnasiet, att kunna betala hyra och så vidare. Och sen efter ett tag så flyttade jag ut i några månader. Så där då, just den här jag älskar dig, det är klart jag gör det, men där då så fick jag svar på att bara för att han är min pappa så har han inte rätt till min kärlek. För att han hade förlorat den när han hade svikit mig så pass många gånger.
Han kanske tog bort den regeln lite grann, den här villkorslösa kärleken som exakt ska finnas till mellan barn och förälder. Jag tänker också, just det där är så himla vanligt, att missbrukaren inte klarar av att uttrycka, även om de inser att jag är anledningen till varför mitt barn är sjukt, så är det alldeles för mycket ångest att kunna ta på sig. Och alkoholisten måste ju också, eller missbrukaren måste ju också rättfärdiga sina egna beslut och det de gör för sin egen överlevnad. För om de ska ta på sig allting, jag håller på att paja min familj, jag förstör för alla, jag har men mer eller mindre fått min dotter att känna att hon vill ta livet av sig. Ska de ta på sig det? Det är ju alldeles för mycket att ta på sig för någon annan person. Men man vet ju också att det är så himla viktigt. Och jag önskar att vi hade kunnat prata vidare så himla länge till. Men vi har inte så mycket tid på oss. Men just den här... det är någonting som man ska vara väldigt medveten om när man pratar med någon som har en missbrukande förälder eller har haft en sån relation, att det ofta finns väldigt mycket fina minnen också. Och att man på något sätt också har en nykter förälder och en onykter förälder. Att det är liksom, det är väldigt mycket dubbelt. Men jag känner väldigt starkt när du säger det här, att ingen annan får komma och döma min förälder, liksom, för det är min förälder. Är det någonting som jag kan få ha kvar, så är det i alla fall rätten att få döma. Men hur, vi har som sagt inte så mycket tid kvar, men hur ser du på framtiden nu?
Den ser faktiskt ljus ut. Skillnaden från det där som har varit är just idag har jag en annan relation till min pappa. Han har fått en diagnos nu, så han har lidit av drag av bipolär sjukdom och manodepressivitet. Så han har fått rätt medicin nu som är i slag av schizofreni. Vilket har gjort att han mår bra, han är inte arg och ledsen och deprimerad längre. Vilket har gjort att jag steg för steg börjar... våga släppa in honom i mitt liv igen och bygga en ny relation till honom. Och jag hoppas att den blir bra, att den fortsätter att växa. För jag vet att han skulle göra allt för mig och att han älskar mig hur mycket som helst. Och att han ångrar allt han har gjort. Men så jag ser just på just den delen och min egna del av missbruk till alkohol eller min relation till alkohol, den är ju fortfarande ett frågetecken. Just det här, ska man bli nykterist eller sådär. Men jag kommer i alla fall inte ge upp. Och jag ska göra mitt allt för att inte hamna i den situationen min pappa hamnar i.
Mm. Jag kanske sätter dig lite, ställer dig lite mot väggen. Eller jag vet inte vad det heter. Men jag ville nog härmed bjuda in dig och komma och prata någon mer gång om du skulle tycka att det var kul.
Absolut.
Ja, roligt, roligt. Jag är jättetacksam att du tog dig modet, eller att du tog steget att komma hit idag. För jag vet att det inte var lätt. Och jag tror att din historia kommer att hjälpa många där ute.
Hoppas det.
Ja, okej. Men då hörs vi snart igen då, jag och du. Och så får jag säga tack så mycket där ute till alla som lyssnar. Om ni vill nå mig så gör ni det på missbrukspodden@emilyolsons.se. Tack och hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.